Ja, välkomna till VSK-podden Extra. Ni kanske undrar varför detta avsnitt hamnar i podcastspelare idag, tisdag, och inte när det brukar, första måndagen varje månad. Detta är ett extrainsatt avsnitt, vilket kan dyka upp då och då, beroende på vad som händer i Västerås Sportklubb. Att vi sänder detta extrainsatta avsnitt är för att vi har fått möjligheten att få hit Västerås största idrottsprofil och en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider. Varmt välkommen Kärnkraftverket och VSK fotbollsmanager Johan Mjällby.
Stort tack, det var snälla ord.
Vi andra här i studion är som vanligt jag, Ted Nilsson, och på min sida har jag enligt seder och bruk Dan Kiwi Persson.
Yes, hej hej. Jag tänkte, många vet ju vem du är, Johan, men för de som inte vet, vem är Johan Mjällby?
Oj, vilken oerhört stor fråga. Vem är Johan Mjällby? Grabb uppväxt i Järfälla utanför Stockholm som höll på med alla jäkla idrotter och sporter man kunde göra. Och sen hade jag kanske inte den största talangen med fötterna för att gå hela vägen, men den största talangen mentalt för att göra det. Utan det är ju någonting som alltid gnager i mig. Så fort folk tvivlat så har jag beslutat mig att göra det. Så att det tog mig till en trevlig karriär inom idrottsvärlden, inom fotbollsvärlden. Johan Mjällby är numera lite för gammal för att spela fotboll, så nu har jag tagit en ynnesten att träna Västerås SK fotboll och har två barn som är utflugna, så att nu är det jag, en fru och en katt i en jäkla liten lägenhet i Stockholm som jag har flyttat ifrån Sollentuna, där jag bott i flera år emellan mina uppdrag utomlands också. Så just nu från 400 kvadrat så bor jag på 62 kvadrat, och det är en omställning som heter duga.
Ja, det kan jag förstå.
Det här är ett extrainsatt avsnitt, och för er som undrar det så kommer ju faktiskt vårt ordinarie avsnitt kommer komma på måndag som vanligt, så att ni behöver inte vara oroliga över det. Och som vanligt gör vi det här med vår radio 93,7 MHz.
Mm. Du spelade ju fotboll, kanske inte hade den största talangen sådär, men höll du på med några andra idrotter när du var yngre?
Oh ja, jag spelade i samma grabbgäng, så spelade vi ishockey också i en klubb som heter IK Bele från då Järfälla kommun. Och så spelade jag tennis också, och tennis var min stora kärlek, större än fotbollen egentligen. Och jag slutade med fotbollen efter att ha gått till AIK, eftersom AIK var laget som jag supportrade när jag var ung. Nu är det ju Västerås SK såklart, men när jag var ung, och jag var ju en stor målskytt i vårt lilla IKB, och vi var väldigt duktiga i vårt 71-lag med Rickard Nordlund bland annat, som säkert fotbollsmänniskor känner igen. Och vi till och med konkurrerade med Brommapojkarna då, och vann till och med Sankt Erikscupen över dem någon gång så där, även om de kanske var något bättre. Men sen skulle AIK göra en storsatsning, hörde av sig och värvade mig, och jag hade pratat med min pappa som var väldigt tennisintresserad, naturligtvis fotbollsintresserad också, men att jag skulle gå till AIK, och jag hade bestämt mig för att jag ska spela i AIK ett år, så att jag har alltid kan säga att jag spelat för AIK. Men det var tennisen som jag satsade på, och efter det året när vi vann Sankt Erikscupen med det här AIK-laget som vi gjorde direkt, det blev ett riktigt bra lag, så slutade jag med fotboll. Mm. I ett år och satsade bara på tennis, där jag var rankad tvåa i Stockholm efter en kille som heter Niklas Kulte, som var helt överlägsen. Jag menar, han var ju 50 cm längre än alla andra också. Men just i den vevan så började jag växa från att ha varit en liten kille, kortväxt, otroligt jättesnabb kille, så började jag skjuta iväg i längd och växte en 15-20 cm, och biomekanismen fungerar inte så bra, så det gick rätt risigt trots att jag bara satsade på tennis, och trots att jag lade ner otroligt många mina träningstimmar på det, och sen hade jag ett fruktansvärt humör också som inte hjälpte till. Så AIK hörde av sig efter denna säsong som jag hade missat då när jag var 14 bast, och frågade om jag ville börja igen, och då tog jag beslutet att sluta med tennisen, vilket var ett oerhört svårt beslut för mig, eftersom jag visste att min pappa hade tennis som så stora kärlek. Men ja, så här i efterhand så var det ju ett lyckat beslut. men då var det tufft. Men det visar också att, jag menar, som jag ser det, det är alldeles för många som specialiserar sig. Jag har haft det väldigt mycket med mig att hålla på med olika idrotter. Ishockeyn var jag tvungen att sluta med, trots att jag inte ville det, för att fotbollen och just tennisen tog för mycket tid när jag var 12 år. Men att hålla på med olika idrotter är perfekt. Jag menar, det finns fortfarande tid för det, för att det, jag tycker det är löjligt när folk säger att de, när de ser en 13-14-åring och de säger att ja, han kommer bli skitbra. Det är helt omöjligt att se. Inte förrän de är 17, ja, sent 16-åring, 17-åring som jag kan se att de har en god chans att klara av det både fysiskt och mentalt och naturligtvis tekniskt sett. Men det är alldeles för många som i tidig ålder bestämmer sig, ja, jag ska bli fotbollsspelare, jag ska bli hockeyspelare eller vad som helst. Men har man chans att vara på med en massa olika idrotter, tror jag att det gynnar biomekanismen i kroppen och du blir bättre tränad.
Men tänk på när du kom till VSK, då var det lite grann att antingen kör vi eller så kör vi inte. Mm. Det känns som den mentaliteten hade du redan när du var 12. För det var antingen tennis eller fotboll.
Jag var 5 bast för det där. Men, nej, men alltså, det har ju alltid jag haft att... Alla folk säger vinnarskalle, men det var epitetet vinnarskalle egentligen. Men att... Att inte förlora, det är för mig oerhört viktigt. Jag menar, ja, du kan förlora och du kommer förlora då och då, men det är på sättet du förlorar. Men när du väl har förlorat, se till att det inte händer igen. Jag menar, det är lite så inställningen ska vara. Och inställningen, jag menar, det är lite så som det blev nu när vi fick en härlig lösning för mig och även för VSK att jobba ihop. Så var det ju så att det får inte vara... Jag frågade Micke Campea som är Peter Lundqvist när vi hade mötet. Jag menar... Vad ville de, att jag skulle gå all in eller skulle jag komma och hjälpa till taktiskt eller mentalt? Men det skulle ju innebära naturligtvis bara 2-3 dagar i veckan och så vidare. Men de var väldigt sugna på att det skulle vara all in och just att de hade den här visionen som vi har att göra en resa och se till att Västerås SK inom förhoppningsvis en snar framtid är betydligt högre upp i seriesystemet. Och det var ju det som triggade mig och det som jag tog beslutet, eller därför jag tog beslutet att jobba med Västerås SK. Jag kände att det här måste inte glömma bort. Jag menar, det är en oerhörd chans för mig också. Någonting jag vill göra. Plus att, jo, jag har varit utomlands och jobbat som assisterande, men nu får jag chansen att bestämma för riktigt också.
Mm. Det måste väl vara lite härligt också.
Ja. Jo, men det har väl jag alltid haft i mig visserligen. Men samtidigt, det finns ingen bättre skola oavsett vad folk säger om de här olika kurser och så vidare. Att vara assisterande i en så stor klubb som Celtic med den pressen det innebär och coacha mot Barcelona i Champions League. Jag menar, den skolan finns ju inte. Att ha den bakom mig är fantastiskt. Sen kan man väl ifrågasätta varför det är så tufft sen när man kommer hem i Sverige. Men det är klart. Du ska inte tro att du är någonting. Det är ju lite vad vi har i Sverige, den mentaliteten, och fine. Så att det är klart att det varit lite trögare än vad jag hade kanske trott, att med tränarjobb och så vidare, även om inte jag egentligen aktivt jobbade för någonting. Jag hade några intresseförfrågningar och lite dialog med andra klubbar, inte alls svenska men i Superettan, men det var inte alls samma spännande roll som jag var erbjuden här i Västerås SK.
Mm. Om vi backar bandet där tillbaka till AIK. Mm. Du tog ju klivet från juniorlaget in i A-laget och vann väl 2 SM-guld där till slut blev det.
Ja, det blev 2 SM-guld. Jag vet inte, jag räknade första, för jag var korsbandsskadad efter att ha haft en kanonsäsong 1991. Så skulle jag, och så var jag med även given i OS-landslaget som 1992 spelade i Barcelona. Jag hade kvalificerat sig dit, så var det lite surt när man på en inomhusträning. Det var ju på den tiden det fanns fina konstgräsplaner, utan det var inne i en inomhushall där såna basket normalt spelar, så spelade vi inomhusfotboll och jag vrider till knät och jag förstår ju direkt att det är något allvarligt och då är ju korsbandet av, så den säsongen var ju helt död. Men 2 SM-guld, ja, för 98 så tog jag det som jag hade lovat jag skulle ta när jag vägrade röra bucklan 92 på segerfest.
Mm. Hur skönt var det att ta den där bucklan då?
Oerhört, eftersom AIK då, det visste jag kanske inte nu, men var den enda svenska klubb jag spelat egentligen för sedan jag var 13 år. Så att, och den enda jag spelade på som senior, så var det ju oerhört skönt att få lyfta den. För att då hade jag ju fått ganska mycket intresse kring mig som jag hade slagit igenom i landslaget den säsongen. Så jag visste mer eller mindre när det var 3-4 matcher kvar av säsongen 98 att nej, jag kommer inte spela med i AIK under den här sessionen åtminstone. Och jag kunde ju varenda dammrotta i hela jävla Råsunda, det ska gudarna veta. Så det var en fantastisk känsla egentligen att få ta det där guldet. Och just extra skönt eftersom jag visste att jag var mogen då att dra iväg. Och jag kände att jag behövde dra iväg från AIK då. Jag hade varit där så många år och jag hade tack och lov haft en väldigt fin utveckling från 95. För jag var oerhört mycket skadad efter det där korsbandsskadan. Jag hade problem många år med det där knät och det gjorde att ingenting hände. Så 95 var jag till och med, tänkte jag till och med att börja studera på allvar och kanske lägga fotbollen lite på baksidan. Men sen helt plötsligt så utvecklade jag sig enormt och jag är väl sen i min utveckling när det gäller fotbollen och min intelligens.
Du sa när guldet var taget och du kände att det är andra klubbar som kollar på dig.
Mm.
Men det blev till slut Celtic.
Mm,
men var det andra klubbar som var med där i bilden?
Ja, det var ju lite engelska klubbar. Namnen kommer jag ju aldrig nämna. Men framförallt så var ju Celtic sålde sig själv genom att de alltid spelade i Europa. Just att den otroligt stora klubben som Celtic är. Vilket jag inte visste då. Jag visste att Celtic var stora, men jag visste inte så mycket mera. Men naturligtvis spelade ju Henrik där, vilket var ju Henrik Larsson som jag då kände i landslaget och spelade ihop med Sverige var där, så att, jag menar, jag ringde honom och han berättade om klubben och laget och så vidare och hur gigantiskt stort det var i Glasgow, just fotbollen med den här rivaliteten Celtic Rangers och så vidare, så att, det var ju lättköpt att dra dit och det kändes ändå just att det var en svensk där, det drog extra också att livet skulle bli lite enklare till att börja med. Och jag menar, han hade så rätt så, Henrik.
Mm. Hur var det att kliva ut där på Celtic Park?
Ja, eftersom min första match, min debut var mot Rangers.
Dålig debut.
Och jag signar. Han som var ordförande och en kille som hade räddat klubben egentligen. Som en kanadensare som heter Fergus McCann. Ja, han var för jäklig att förhandla med. Han var stenhård alltså. Så att jag och min agent Anders Wallsten fick till slut ge upp. Och det var ju bara att signa på det där kontraktet. Jag inte var supernöjd, det kan jag inte säga att jag var. Men samtidigt kände jag, fan, jag skitsar. Pengar har aldrig varit en drivkraft för mig. Men så är det. Det är helt sanningen. Handen på hjärtat har aldrig varit en drivkraft för mig. Den enda drivkraften har varit för mig är att vara med och skapa någonting, att vinna saker och jag menar, jag har torskat jäkligt mycket kronor och pengar på det, att inte egentligen gå efter pengar, men det skit jag i, jag har haft otroligt kul med det, men jag fick Karl Svensk, nu höll jag på att gå iväg här. På torsdagen, på fredag morgon tränar jag med laget och tänker att jag ska dra sen, åka hem till familjen och packa väskor och hem till, jag är bara med mig en liten bag. Men jag tränar och blir man kommer efter träningen så är det uppsatt på anslagstavlan då, squad list och alla spelare då, som ska åka till hotell då, till matchen dagen efter. Jag tänkte stå där och tänkte jag var lite nervös, men det kan vara en kul erfarenhet här och sitta på bänken, tänkte jag. Sen då klockan 12, matchen börjar klockan 3 på en lördag. Klockan 12 då när vi har samling med laget efter att lägga på hotell över natten där, så kommer ens, får vi reda på startelvan. Så är jag med i startelvan, då börjar man ju bli lite, kom igen nu, vad fan. Jag kände ju inte en enda spelare, utan jag kände ju Henrik, men Henrik var skadad just då. Men jag visste inte hur de spelade och så vidare. Jag har varit med i en träning. Så att, jag menar, men det är ju bara springa ut och det är bara gilla läget. Jag menar, jag var lite kaxig, trodde jag har varit med om mycket Stockholmsderbyn och allting. Alltså, men jag kan lova det. När jag springer ut och jag springer i passningsskugga i de första 10 minuterna. Jag vill inte ha bollen. Alltså. För min första touch när jag får en passning efter även 2 minuter är så bedrövlig. Alltså. Den flyger iväg från 10 meter. Jag tänkte, nej, jag vet inte, man tittar runt. Alltså, det är nog helt enormt att sätta på den stämningen. Men efter 10 minuter så är det en 50-50. Bollen är lite in mot mittfältet. Jag har stött upp. Så hade de en tysk som heter Jörg Albert. Ganska stor, stark. Kallas Deer Hammer. Hammaren, för han hade en fantastisk vänsterfot. Sköts som en häst. Men han var ganska kraftig och stor. Det är en 50-50, men du vet. Det där förlorade inte jag mer. Det var bara, jag såg bara bollen och efter den bataljen, duns, så är det bara en som ligger i golvet. Gräsmattan, det är tysken Albert. Så att, då kände, då blev jag en hjälte direkt. Så det var det som egentligen växte mig i den matchen. För jag var chockad efter de där 10 minuterna. Jag var sprang kring och sa, fan är frågan om det här. Men jag behövde vinna den duellen och gjorde jag det. Då växte jag in i matchen och vi vann med 5-1. Vilket var ju fantastiskt egentligen. Det var ett skralt Celtic lag det första säsongen jag kom till. De hade haft ganska mycket problem, mycket skador och så vidare. Låg långt efter Rangers. Men det var en fantastisk debut och jäkligt schysst att ja, få vinna mot Rangers och ändå få uppleva det ordförm. Vilket jag naturligtvis hade turen att få uppleva flera sådana matcher. Väldigt många sådana matcher. Men det var man lite byxig sig på där. De här första minuterna innan man lärde att ja, det här är på allvar.
Mm. Man hör ju rätt mycket om de här mötena Celtic Rangers. Hur stor match är det egentligen där borta?
Ja, alltså den är otroligt stor. Både på gott och ont. I och med att, jag menar, du har ju naturligtvis den religiösa undertonen med protestantismen och katolicismen, protestanter mot katoliker. Nu har ju, vad som har hänt med Rangers är ju egentligen inte positivt att de försvann. Nu förhoppningsvis går de upp igen, men det var ju katastrofalt egentligen för intresse för skotsk fotboll och så vidare. Och det var ju naturligtvis en av anledningarna till att Neil och jag själv tog beslut att sluta med Celtic och jobba där. Det blev för enkelt och det finns inga tv-pengar och så vidare. Men produkten är inte tillräckligt bra utan ett Rangers. Med ett Rangers så har du ändå den här rivaliteten och du kan sälja och du får mer tv-pengar. Men de här matcherna, det går inte att beskriva riktigt. Den intensiteten och tyvärr, om man väl är skadad och har varit på läktaren, det är hatet som är lite tråkigt att se den. 75-åriga kvinnor och damer som har det i sig. Det ligger naturligtvis långt tillbaka. Och det är ju speciellt just att det är två lag och de enda två stora dinosaurierna som kan vinna ligan där. Eftersom Aberdeen hade ett fint 80-tal men har inte varit tillbaka på de nivåerna sedan dess. Så att, det blir så extra viktigt att du inte tappar poäng mot de andra lagen. Utan det är en bra skola att gå i att lära dig att koncentrera och fokusera. För du får inte förlora mot de lag du ska vinna över, men jag menar, det händer ju naturligtvis att du gör mindre bra insatser, men förlorar du eller spelar oavgjort har du tappat poäng kontra motståndaren Rangers då. Så de blir ju väldigt avgörande de här matcherna också, hur poängskillnaden ska se ut i ligan. Så att, jag menar, det är en extra krydda med det, en extra krydda med religionen, det är en extra krydda med att bägge klubbarna är gigantiska och skulle faktiskt, och jag vet att många är så häpna nu, men om de kom med i Premier League, bägge lagen, och du gav dem 2 år skulle de vara större än Arsenal. Så är det bara. De är helt, vad folk glömmer bort det, de är helt, super, super stora världen över. De har med supportrar över hela världen.
Mm. Tror du att det kommer hända då, att de går
med Premier League? Nej, med tanke på vilken pengamaskin Premier League är med sponsorer och tv-mässigt vad de har gjort så tror jag aldrig de blir insläppta där. Däremot kanske de, vilket Celtic har lobbat och jobbat för, att komma in i det engelska ligasystemet. Men det innebär att man får börja längst ner i League 2. Och frågan är om supporten accepterar att man då inte är med i europeisk cupfotboll i 4 år. Vilket det skulle innebära. Så att, det är en svår ekvation. Det är fortfarande egentligen vägen framåt om man ser ekonomiskt. Men naturligtvis, jag tror inte att det händer och jag tror att det alltid kommer att vara engelska klubbar som stretar emot och kanske åberopar, vilket är helt fel, att det skulle bli lite för mycket våld och sådär med support och så vidare, vilket ju inte är egentligen sant, utan Celtic har i mina ögon, jag menar, fick ju pris när vi spelade UEFA Cup-final i Sevilla 2003 ju, så ölen tog slut i Jerez, men det var inga arresteringar, så det är ju helt makalöst när du har 80 000 Celtic-supportrar där.
Mm. Ja, det är härlig tradition det där.
Oj, oj, oj.
Men det lämnade du. sen för Levante?
Ja, men det är klart att det där är ju, finns det ju många historier om. Det finns ju en anledning att Celtic visste ju att mitt knä var helt slut. Det fanns... Jag hade ingen brosk kvar, så det var ben mot ben, vilket jag hade spelat med under ett år. Och doktorn hade gett mig ett år innan det mer eller mindre skulle bli omöjligt att spela. Så att, det var lite svårt för mig att klippa navelsträngen, eftersom jag fortfarande var bra under det här året. Och mentalt såg mig fortfarande som fotbollsspelare. Men tyvärr hade han ju rätt, för jag fick bara pay as you play. Vilket innebär att vi betalt för match, eftersom Celtic visste mitt stora problem. Vilket jag blev lite sned över kanske, för jag hade ändå gjort jäkligt mycket under 6 säsonger. Så att jag hade hellre ville ha kanske en lite stabilare situation. Så att jag, men då visade Levante att de var intresserade. Och jag var väl naiv och tro kanske att värmen och klimatet skulle hjälpa mitt knä lite grann. Och drog över dit. För det var en klubb då som var nyuppflyttade och behövde lite rutin och... Men tyvärr, väldigt snabbt in så märkte jag att det var helt omöjligt. Smärtan var alldeles för stor i knät. Och, jag kände att huvudet ville, men kroppen lydde inte. Och det blev, jag blev drastiskt väldigt mycket sämre fysiskt sett. Så att, det blev bara en väldigt kort session där i Levante. Och det är klart att jag kanske ångrar att jag tog det beslutet att dra till Levante. Men samtidigt så fick jag ju chansen att göra det, men det var ju ingenting jag egentligen lärde mig. Men klart jag lärde mig, det var jäkligt bra väder i Valencia, det är en kanonstad.
Hur kände du där när kroppen inte lyder men hjärnan verkligen vill? Alltså, blir du förtvivlad över dig själv eller hur?
Ja, det blir det. Det är en fruktansvärd känsla, och den jobbigaste känslan är att du inte själv får bestämma när du ska sluta med elitidrott. Det var... Egentligen hade jag ju vetat om det här under ett års tid, men det började egentligen när jag var som bäst och spelade VM 2002 i Japan och Korea, och har egentligen faktiskt en kanonturnering personligt sett och spelar väldigt bra. Men jag kände att det var någonting, jag kände ju till mitt knä, alltså efter så många ingrepp och 8-9 operationer i det, så visste jag naturligtvis att det var någonting. Jag trodde det bara var en lös benbit. Så att, jag startade säsongen i Celtic, spelade under några månader. Men vi misslyckades kvala in till Champions League mot Basel. Och då tänker jag, det är ett bra läge att gå in och kolla vad det är för någonting i knät. Och de går in i knät i Glasgow. Och jag tror att det är en enkel procedur. När jag vaknar upp så Roddy McDonald då, som var min doktor, plus den här då knäspecialisten då, som har gjort ingreppet. Sitter där när jag vaknar upp och tittar på mig och... Och jag märker att det är någonting. Jag menar, det är inte så att de garvar. Så, utan det är inte så vanligt omklädningstugg direkt. Mm. Utan han läkaren säger, och jag visste inte om han skämtade då inte. Jag trodde inte på honom, att det här är det värsta knä jag sett på en professionell idrottsman. Du borde lägga av nu, det är så slitet. Och jag tittade naturligtvis på Roddy som var då min läkare, klubbläkare. Och han säger ja. Mm. Och... specialisten säger att du borde hänga upp dojna nu, men du kommer kunna spela på den här nivån ett år till. Sen kommer det inte gå längre. Jag var ju bara förbannad. Men egentligen var jag chockad i 3-4 veckor och pratade inte med någon. Men jag var i chock och trodde inte var sant. Men sen kom den där hjälpinstinkten in att jag ska visa. Jag ska visa att han har fel. Så att, det var bara att göra en operation, bara för att försöka producera en blödning in i egentligen benpiporna i benmärgen, som börjar blöda egentligen, och det blir som ett bröst när det stelnar, och det fungerar när inte knät egentligen är så illa gånget, det inte gått så långt, men tyvärr hade det gått för långt för mig och det fungerade inte. Men jag körde otroligt mycket styrketräning med knät för att hålla styrkan och så vidare, så att det gick bra under en period att spela. Jag var med efter den operationen från kvartsfinalen framåt, åttondels i UEFA-cupen där och spela finalen. Men sen var det egentligen fysiskt slut och han hade rätt. Jag kunde inte besegra det. Jag kunde inte besegra kroppen, och det sista året lirade jag inte hela tiden. Jag tränade en dag i veckan, kunde träna mer, så ont gjorde det. Men att Martin Nilsson var min manager, ville att jag var redo att spela matcher och så vidare. Ja, fine. Men nej, som du säger, det var väldigt bittert egentligen. Det var bittert för mig att veta om utan att kunna bastionera ut det egentligen. Att jag blev sämre och sämre och sämre. Jag menar, till exempel, jag var redan skämt några såna här, när jag kom hem till AIK så visste jag ju om att jag var 1% av den Johan Mjällby fysiskt sett. Det var ju lite PR-grej med Stefan Söderberg då, eftersom AIK var nyuppflyttade efter man hade åkt ner två år tidigare. Och jag har haft ett år i Superettan när man gick upp direkt. Och
mot VSK i sista
matchen. Ja, just det. Så var det. Stämmer bra det. Men det blev ju lite PR då. Jag som alldeles kom hem och att ja, de yngre spelarna skulle få... Jag skulle göra mesta media och så vidare. Jag menar, sen är det klart att det var ju mycket folk då efteråt. Eftersom inte de visste om egentligen stod ut med knät. Många så kallade experter undrar. Ja, men Johan Mjällby, det såg inte bra ut när jag var med i första matchen, allsvenska matchen. Nej, det gjorde ju för ont och så vidare. Men de visste inte om att jag var 1-5% av den gamla Johan Mjällby som utvecklades i Celtic. Jag menar, jag utvecklades 50% minst, 60% från den spelare som jag var i AIK. När jag spelade i Celtic så var det en stor förändring. Och åren när jag var skadefri, vågar jag lova, åren 1999-2002 så var jag en väldigt bra försvarsspelare, en försvarsspelare av hög klass. Det var
Var kom skadan ifrån?
Nej, skadan kom egentligen från... Nej, det är förslitningsskador. Du vet, du får artros, kraftartros, ingen bross kvar. Vilket kan hända naturligtvis i axlar, i fotleder. Naturligtvis hjälper det inte, om du har mycket ingrepp och mycket operationer så blir det ju förslitningar, även om det är enkla procedurer. För egentligen hade jag ju bara en riktigt allvarlig knäskada, och det var ju korsbandet. Sen var det mycket menisk och plocka lösa benbitar. Men varje procedur, varje gång du går in i ett knä så naturligtvis blir det ju mer förslitet. Det är egentligen normalt på den tiden. Jag hade en korsbandsskada och opererade mig när jag var 21 och fick mina stora problem 12-13 år senare. Så det är okej. Och sen kanske inte hjälper till hur jag tränade och hur jag spelade heller. Jag var ju inte alltid så smart som att jag kunde hålla igen, utan det var ju alltid max 101% i varje träningspass. Och jag hade väl inte den här känslan, men det var ju jag, och det var ju egentligen ingenting jag ångrar, utan det var därför jag kom dit jag kom egentligen, på grund av den mentala insikten. Och sen att kroppen och fysiken, ja, men vad man vet idag naturligtvis fysiskt, eller vad jag vet idag som manager är ju... Jag vet ju oerhört mycket mer hur man ska sköta kroppen, och det har varit otroliga framsteg på det. Så det är väl någonting man ångrar. Man kanske hade skött kroppen och skött kosten och kanske strunta i för många öl då och då. Men det var rätt trevligt också. Mm.
Efter det här spelarkarriären så valde du att bli tränare. Och tillbaka till Celtic bakom Nillenen.
Ja, jag hade ju faktiskt när jag slutade med fotboll hade jag inga tankar på att bli tränare, utan naturligtvis var jag lite involverad kring fotboll, men jag var ju rätt spyfärdig och trött på fotbollen just eftersom jag kände att jag aldrig fick ta beslutet själv att sluta, utan jag ville fortfarande vara fotbollsspelare egentligen mentalt, men fysiskt var det ju helt omöjligt. Jag jobbade lite med TV, gjorde lite matcher, så lite skoj, du vet, så man höll sig ajour och hjälpte till ibland och tränade lite ungdomar och så vidare. Men naturligtvis jag och Neil hade alltid hållit kontakt med oss. Vi hade ett väldigt bra lag i Celtic, kanonlag som vann mycket, och vi har hållit ihop rätt bra. Ibland har man träffat på reunions och sen lite gamla matcher, men vi har alltid hållit kontakt, och Neil hade alltid sagt att han ville att jag skulle jobba med honom. Han gillade min mentalitet och min lojalitet och hur jag fungerar som människa. Så att jag höll på att jobba med andra grejer. Jag satt hemma och satt faktiskt med muggen. Som att det ska avslöja. Och så går telefonen, och jag vet ju om att Tony Mowbray som var manager hade fått sparken, och de hade haft lite problem. För jag hade sett det. Så att Neil ringer. Jag svarade, tja, hur är läget? Bra. Jag visste ju att han tränade juniorlager då, men jag tänkte inte, fan, han har fått erbjudande att ta över Celtic. Så han ringde, nej, jag har tagit över här. Vi har 8 matcher kvar i ligan plus en jätteviktig cupmatch. Det är kvar, det som är kvar av säsongen. Jag menar, det går inte, jag menar, Rangers har mer eller mindre redan vunnit ligan. Vi ligger så många poäng efter, och det har inte varit så bra det här. Jag lovar ingenting. Alltså, eftersom de här 8 matcherna kanske bara, ja, det kanske bara det blir. Jag menar, vi får inte jobbet garanterat. Utan vi ska bara köra. Så tänkte jag, det är en underbar erfarenhet. Vad som än händer. Men det spelar ingen roll att jag kommer hem om tre månader och göra något annat. Men det är en underbar erfarenhet att pröva på det igen. Så att, ja, han säger att jag ger dig en minut i att bestämma det. Jag tänkte, ja, schysst. Great pop. En minut. Nej, men så jag säger bara, ja, jag kör på det. Så att, jag lägger på och ropar ner till Jennifer, min fru, bara, som sitter där nere. Att, jag drar till Skottland nu, till Glasgow. Imorgon. Vi ses om tre månader. Och så var det den första resan. Och nej, men det gick ju väldigt bra. Vi vann alla de här åtta ligamatcherna. Bland annat slog vi Rangers då, vilket då de hade misslyckats med på hela säsongen. Även vi förlorade en väldigt viktig cupsemi. Det var då vi trodde att vi får aldrig jobbet. Förlorade mot Ross County, som då på den tiden inte ens var uppe i högsta divisionen. Så det var ju miserabelt egentligen. Så vi tänkte att det blir ingenting. Då. Men efter den fantastiska avslutningen och lyftet den klubben har fått. Och Neil är ju Mr. Celtic. Han är ju väldigt känslomässigt bunden till klubben på så sätt, och har alltid stått i fronten för att egentligen vad Celtic står för och egentligen varför Rangers-fansen avskyr Celtic-spelare och Celtic-fans. Det är alltid han som fått den värsta behandlingen och så vidare, för att han vågar stå i fronten och stå upp att, ja, men han är stolt och katolik och han är Celtic-spelare och så vidare. Men i vilket fall för det så fick, där började resan och sen, ja, sen jobbade vi tre säsonger till. Mm.
Du var ju assisterande, vad var din uppgift?
Min uppgift var egentligen, var en huvudtränare nästan i Sverige. Nästan, jag menar, man får inte glömma bort, nu är jag manager och folk i Sverige förstår inte vad manager är riktigt, utan jag är ju ansvarig för både Leif och Thomas och jag har ansvaret för laget och jag har sista ord när det gäller rekrytering och vilka spelare och naturligtvis måste jag ju jobba väldigt hårt här med organisationen. Hela fotbollsorganisationen naturligtvis måste vi ju hjälpa sträva. Det är ju inte bara jag, utan det jobbar ju med sportrådet och naturligtvis med styrelsen. Men jag svarar ju för sportrådet och styrelsen. Men i Celtic och i Bolton som assisterande så hade jag allt ansvar för försvarsspelet. Även om Neil hade naturligtvis sista ordet när det gäller laguttagning, så både jag och Gary Parker drev väl träningarna, kan man väl säga. Men Neil bestämde innehållet. Och det är ju lite så vi jobbar här nu, här i Västerås SK. Att, jag har ju Thomas Gabelsson och Leif Berg då, som nu har jag drivit träningar ganska bra också här i början. Jag måste lära och känna spelarna, framförallt mentalt. Det är ganska enkelt. Thomas är ju väldigt, Gabelsson är ju väldigt kunnig och väldigt duktig egentligen på att organisera träningarna och bestämma innehållet. Så att, det är ganska enkelt för mig att säga, bestämma hur hög intensiteten ska vara och naturligtvis hur mycket fokus vi ska lägga ner på, om det ska vara stora spel eller mindre spel. Så att det är mycket sån planering, men det känns som att vi funkar bra ihop. Och egentligen, ja, som assisterande så har du ju ganska mycket att säga till om som assisterande manager som jag hade. Men naturligtvis är det ju alltid manager som har slutordet och så ska det vara. Det är ju han som är ansvarig.
Mm. Hur var Lennon att jobba med? Är det någonting som du har tagit med dig från han att här var han så jäkla bra på?
Det är klart. Vi är mentalt bägge väldigt starka. Men vi är däremot kanske inte lika egentligen som personer utan Neil är ju en väldigt duktig talare och passionerat, oerhört intresserad av fotboll. Och det är klart, man lär sig ganska mycket av Neil. Inte taktiskt kanske, men det tycker jag ändå att jag kan lika mycket. Men framförallt som talare så lärde jag mig mycket att lyssna på honom. Att motivera varje enskild individ. För management handlar om att för mig handlar det om att få ut det bästa ur varje individ. Och det är egentligen inte lika mycket fokus. I Sverige tycker jag ibland läggs mycket fokus på att träningarna ska vara så fina. Alla tränare ska ha de rätta pilarna och sånt där skit. Vet du, istället för att veta vad man ska vara ut av träningen. Men det är fortfarande spelarna som ska lösa uppgifter där ute. Så det viktigaste, management för mig handlar mer om att du ska få ut det bästa ur varje individ. Och därigenom får du ju laget att fungera så bra som möjligt. Men, så att, Morten Rhenin lärde mig egentligen inte att jag snackar med honom, vilket jag naturligtvis har gjort sen slutade, men som jag hade som manager alltid. Det var väldigt viktigt att lära varje spelare hur de fungerar mentalt. På planen, till viss del utanför planen också. Mm.
Därefter Celtic, så som du sa, var det Bolton. Mm. Men det har varit ett år drygt innan du själv valde att hoppa av. Ja. Vad berodde det avhoppet på?
Ja, det berodde egentligen på att framförallt för att ekonomin var katastrofal. Jag såg ingen framtid där, i och med att min familj bodde i Sverige. Min dotter flyttade utomlands för att plugga, och så min fru började gnälla lite grann. Ja, att jag pendlade, och jag tyckte det inte var värt. Det slet väldigt mycket, i och med att när jag hade fått frågan av Neil ett år tidigare, så hade vi kommit över, Bolton låg tvärsist, och vi satte en plan på 3 år, en vision att om 3 år skulle vi vara i Premier League. Och då jag visste att Bolton inte hade en jättestor plan, men jag förutsatte att vi skulle få stöd och vi skulle få pengar att använda efter att rädda kvar dem. Och vi hade en fantastisk utveckling till att börja med, men sen såg man ju att sen såg man verkligen, det här är inte en riktigt bra trupp, det här är inte bra lag, utan vi gick rätt trögt på slutet där. Men vi klarade oss kvar med möda, med 7-8 poäng i vilket fall som helst. Så att då börjar man direkt, då är man jättetaggad och åker iväg på försäsong och gjort planen att ja, nu ska vi värva en spelare där, en vänsterback, och ska vi värva en mittfältare och en forward och någon sådär. Utan att det ska vara jättepengar vi pratar om, men ändå att det skulle finnas. Men det visar sig att några veckor senare så vet man att den är bankrutt, klubben. Och då blev det ju mycket, alltså det blev inte lika roligt då. Och jag menar, jag gjorde bara 6 matcher in. Vi hade ändå börjat hyfsat säsongen, men jag kände att det slet för mycket. Att, jag hade ingen lust att riskera egentligen mitt hemmaliv för att rädda sig kvar i Championship. Det var inte värt. Och just om man gjort upp en vision, kommit över egentligen på de premisserna, så känner jag mig egentligen grundlurad på sätt och vis. Mm. Så att det var en anledning. Det var den som var anledningen egentligen, att jag menar, varför ska jag bo utomlands och satsa allt om jag inte ser några förutsättningar till det hela? Plus naturligtvis, jag började visst mer och mer sugen på att ta det yttersta ansvaret och göra det också. Men sen visste jag ju att det är klart, det spelar ingen roll egentligen vad man har gjort på plan eller vad man har gjort utanför och vad man har gjort sen utomlands, utan i Sverige blir det inte automatiskt så att du får ett jobb och ett lag.
Kort fråga innan vi ska ta en liten paus, break här. Du sa att ni letade lite backar och sånt där, koppling till VSK. Victor Nilsson Lindelöf, du kan ha uppnått i tankarna.
Ja, jo, men det är ju jättespännande. Jo, med Bolton faktiskt, så diskuterade vi honom. Vi hade lånat en kille från Benficas ungdomschampions league-lag, och jag diskuterade Victor Lindelöf, och han hade ju inte riktigt då börjat vara med A-lag, men han hade börjat träna med A-lag och så vidare. Men de sa det nu, nej, vi hoppas att, vi tror att han kommer börja ta sig in här med A-laget. Och det här är ett år sedan ungefär. Så att jag frågade om Benfica kunde låna ut. Jag tänkte att, jag menar, han skulle vi kunna ha här i Bolton, om han nu får spela hela tiden och en tuff liga och så vidare och utvecklas. Så att, jag menar, det går att få ännu fortare för Victor. Och jag menar, det är verkligen en spelare som jag verkligen tror kommer vara med i ett EM-slutspel här nu. Och jag tror att han har en jättefin framtid framför sig. Framförallt är han ju stark mentalt. Han har snabbheten. Snabbhet är ju så viktig i dagens fotboll också. På de flesta positioner. Så att, och han är ändå bolltrygg. Så att, jag menar, nej, det kommer nog gå bra för den pojken. Så att, vi hoppas ju naturligtvis att han fortsätter spela än mer för Benfica. Mm.
Ja, vi pausar här i några minuter och sen kommer vi tillbaka.
Det är vi som är värd. bästa lag. Vi är grönt, vi är vitt, vi är grönvitt. Ja, vi är VSK. Kalle där uppe tittar ner. Han blir glad av det han ser. Han ser grönt, han ser vitt, han ser grönvitt. Ja, han ser VSK.
Ja, där hörde ni alltså, vi är VSK. Andreas Westman som sjunger, bandylegendaren. Och ni lyssnar alltså fortfarande då på VSK-podden Extra. En hel timme bara om Västerås Sportklubb. Vi sänder tillsammans med vår radio 93,7 MHz. Vill ni lyssna på programmet igen, då kan ni ha den i din podcast-app. Det vore konstigt om ni inte har den i podcast-app eftersom den kommer där, men ja. Och i studion har vi då fortfarande mig, Ted Nilsson, och vi har Dan Kiwi Persson.
Yes!
Och vår gäst, Johan Mjällby.
Nu har vi pratat mycket om din spelarkarriär och din tidigare tränarkarriär, men vi kan ju prata lite VSK nu då.
Absolut! Det är det som är det primära just nu.
Ja, varför är du här i Västerås egentligen? Och hur kommer det sig?
Ja, varför jag är här är väl för att... Egentligen från ett sportråd innehållande Peter Lundqvist och tillsammans med klubbchefen Micke Campes. Vi fick en kontakt genom en gemensam vän och där vi började diskutera Västerås. Och på den vägen är det, och det var så intresset började födas. Jag tror att naturligtvis... både Micke och Peter tyckte att löjligt när de fick höra om det. Nej, han kommer vara alldeles så dyr, han kommer kosta för mycket pengar. Men jag menar, det är som alltid, det finns alltid lösningar till saker och ting. Och som jag sa tidigare, handlar inte om pengar. Så att om folk tror det så är de helt dumma i huvudet. Utan det här är en jättemöjlighet för mig också att jobba och, med en klubb och se det roliga. Det är fantastiskt att vara ute på planen och se när en spelare utvecklas och se ett lag utvecklas och vara med och bygga en organisation är någonting som väldigt få har chansen att göra. Och den chansen har jag att vara med på den här resan, att bygga en organisation där vi måste bli bra på rekrytering, vi måste bli bra på marknadssidan, vi måste bli bra i kontakter med näringslivet, vi måste vara bra på alla sociala saker naturligtvis. Jag menar, banden har ju en fantastisk sak med en schysst framtid. Jag menar, där måste fotbollen också komma in på sätt och vis. Och vi måste i slutändan naturligtvis producera resultat med A-laget. Vilket är väl det yttersta ansvaret för mig fortfarande. Även om det är väldigt mycket inom det här paraply jag ska göra. Men det triggar mig. Jag menar, som människa kommer jag utvecklas oerhört att få göra det här. Men... jag har sagt till spelarna och det står jag för. Jag kommer aldrig tumma på arbets... insatsen för laget oavsett vilken slags spelare det är. Jag menar, folk tror att jag är kanske defensiv inriktad. Det är jag inte, för jag har jobbat med Celtic som är ett av de mest offensiva lagen i världen. Man måste vinna, och man måste vinna med att göra massa mål. Och naturligtvis är man mycket bättre än många lag, vilket innebär att man har väldigt mycket spelövertag. Så är det inte, men man får, kommer aldrig tumma på arbetsinsatsen oavsett vilken spelare du är, och jag kommer ha, så fort de kliver in i omklädningsrummet så är de, även om de har civila jobb och studerar och gör det här egentligen på deltid i fotbollen, så är de proffs i mina ögon när de väl kommer in i omklädningsrummet. Och annars gör de en otjänst. Jag menar, mitt jobb är ändå inte bara att utveckla lag, utan det är att utveckla individer också. Och kan två, tre av de här grabbarna gå snabbare i sin personliga utveckling än lagets utveckling, och att de försvinner iväg högre upp, fine. Jag menar, det är ett bevis på att vi gör någonting bra här. Så att jag menar, då skulle jag vara jätteglad och jättestolt.
Vad hade du för bild av VSK fotboll då? Eller VSK som klubb generellt?
Jag framförallt var jag väl överraskad att man har haft det så besynnerligt svårt de sista åren. Nu har jag ju varit utomlands, men för mig, Västerås är en sportstad. Det finns fantastiska förutsättningar här. Det är en klubb som ska vara högre upp i seriesystemet. Jag menar, näst sista år jag spelade i Allsvenskan 97, så mötte jag ju Västerås SK i Allsvenskan. Och det är klart att det är mycket som har varit misskött, vad jag förstår. Det är ekonomi bland annat. Jag menar, för mig är det att jag kommer till ett vitt papper här. Jag struntar i vad som har hänt innan. Jag menar, det är det som är så skönt för alla inblandade. Eller tråkigt kanske för vissa spelare som kanske var ordinarie förut, som kanske var svårare nu. Det vet man ju inte. Jag menar, det är det jag försöker få en bild över. Men eftersom jag inte heller... Alla spelare som är nu just nu i Västerås trupp har ju varit rekryterade innan jag kom också. Så att jag menar, det finns ingen som är garanterad en plats, ska man säga så. Men så att vad som har hänt innan, det struntar jag i. Men det har varit besynnerligt ändå att en så stolt klubb med bra supportrar och bra tryck bakom sig i en bra sportstad ligger och haft det så svårt de sista åren, ligger så lågt ner i C-systemet.
Mm. Det här, när du blev klar för manager för VSK fotboll, det slog ju ner som en bomb i Sverige. Mm. Vad fick du höra för reaktioner från folk runt omkring dig?
Framförallt så den vanligaste kommentaren, varför börjar du så lågt ner? Men då var det ganska enkelt för mig att förklara, ja men det här är ju en fantastisk, det är en roll precis som jag vill ha det. Det är en roll som man är van vid utomlands, manager. Så har jag två duktiga coacher som jag förlitar mig på, vilket innebär att jag just nu är jag ju med på varje träningspass för att jag vill det. Men om marknad eller näringslivet behöver mig, eller sponsorer behöver mig när vi har träning någon kväll, så tar jag det och måste ta det. Och då förlitar jag mig på naturligtvis mina coacher, att de tar träningen. Och det är bra att spelarna inte alltid ser mig, för de ska ha stor respekt för mig också. För att i slutändan är jag som tar ut lag. och samtidigt har jag varit alldeles för glad hittills. Så att, men de kommer ju veta snart att jag kan vara en jävligt sur jävel.
Det är väl underbart att få vara lite sur också.
Ja, nej men det är klart att... jag vet om att... man får inte glömma bort det. Därför jag inte säga att ja, vi behöver hjälp av näringslivet för att vi ska lyckas med visionen som vi har. Att om två år var i Superettan och om fem år vara i Allsvenskan. Det är klart att man behöver lite pengar bakom sig. Men vi får inte och vi kommer inte äventyra ekonomin. Jag menar, inte så länge jag är här så är det viktigare ändå att sådana fall att det går långsammare. Inte igen att det blir en skit med ekonomin. Utan jag köper just nu att det är skral ekonomi. Det är självklart som varje tränare, varje manager vill man alltid ha spelare som spetsar till laget ännu mera. Men i nuläget ska vi jobba med de här spelarna vi har. Det är möjligt att någon kommer in. Det återstår att se. Jag menar, det är ju 6 veckor kvar innan premiär. Så att, vi har ju lite tid på oss. Men just nu jobbar vi med de här truppspelarna och försöka utveckla de spelarna och även laget. Och, jag menar, kan vi göra det med några procent så blir vi bättre åtminstone. Jag menar, målsättningen nu är att vara ett lag för övre halvan. Utan att jag varit här för länge. Men någonting som varit underbart bland spelarna är inställningen. Och det känns ändå som de har köpt att ja, jag kommer ha höga krav på dem. Och jag menar, det är så det ska vara nu från och med nu i Västerås SK. Vi ska vara stolta och Vi ska arbeta väldigt hårt och jag vill ha hungriga spelare som vill uppåt. Och som jag sa tidigare, går de uppåt snabbare än lagets utveckling, fine.
Mm. Du säger att du ska se på spelarna likadant här som du gjorde i Celtic och så vidare. Men i övrigt, Celtic kontra VSK, det är väl en rätt stor omställning för dig?
Nej, fotboll är fotboll. Alltså organisatoriskt, ja. Jag menar Celtic är ju en massiv klubb och jag menar Västerås SK fotboll får inte glömma att jag menar det är klart att vi har synergi med bandy, vilket är fantastiskt att bandy har gjort den här resan och vi kan ta hjälp av det och se och fråga om råd hur de har gjort och så vidare. Får inte glömma bort att jag menar, organisationen i VSK fotboll har ju inte riktigt funnits där, även om Peter Lundqvist och Addo har gjort ett jättejobb i sportrådet, men nu börjar ju resan där också, där måste vi alla spetsa till oss och bli bättre och jag menar, det är alla medvetna om och jag tror att alla är hungriga och vill att vi ska göra någonting och vi ska bli duktiga, men vi kommer inte bli duktigare om vi har dålig ekonomi, utan vi måste se till att vi har stabil ekonomi och sen naturligtvis bli duktigare på att samla in lite pengar från näringslivet och kunna utnyttja dem riktigt bra. Så kan vi utveckla laget, utveckla individerna, spetsa till och ha någon extra krona till att få in spelare som är stjärnspelare för oss, ja, då köper jag den ekvationen.
Mm. Du har ju bara varit här några veckor nu, men du är nere på träningarna. Vad ligger fokus nu?
Ja, fokus just nu är ju... För mig har det varit naturligtvis jättekul att se spelarna i aktion och nu vara coachat här i tre matcher och egentligen få se på olika positioner har många fått pröva på. Jag har gett nästan alla väldigt mycket speltid, vilket jag tycker, jag tycker det är helt onödigt att spela in ett lag så här tidigt. Jag menar, vi har 7 träningsmatcher kvar. Det är egentligen bara de 2-3 sista som jag börjar spetsa till, det skulle jag tro, jag och tränarna, när vi verkligen börjar fokusera på att så här kommer vi spela. Vi kommer förändra lite spelsystem och spelare kommer få spela på lite olika positioner bara för att jag ska få en bild på det hela. Men det har varit mycket fokus på anfallsspel innan och det som är roligt är ändå att det vi har tränat har jag ändå sett i matcher att de verkligen har utfört och det tycker jag är positivt och inställningen är underbar. Sen kommer vi naturligtvis lägga lite mer fokus på försvarsspel och men jag är inte orolig över det, men jag tycker att vi har väldigt många bra spelare. Det är mentaliteten jag vill förändra, att de ska förstå att hur viktigt det är att göra den här extra löpningen, att ja, det kanske blir lite högre intensitet på träningarna. Vilket kommer gagna dem och gynna dem i under säsongens gång. Så att, men det har varit mycket att ta in också. Jag måste lära mig känna av Västerås sportklubb och allt vad det innebär. Och naturligtvis träffa folket runt omkring och lära känna matrisarna som är alltid de viktigaste personerna i en fotbollsklubb.
Mm. Men du pratar lite grann om mentaliteten, att den vill fokusera på att ändra. Mm. Mm. Tycker du det brister lite grann idag? Om man får tolka ditt svar på det sättet.
Ja, alltså, nej, det är ingen kritik. Utan jag tror att det är gemen. Alltså, det är inte så stor skillnad procentuellt mellan en duktig division 1-spelare och en topp superettan eller kanske lägre ner allsvensk spelare egentligen tekniskt sett eller även fysiologiskt sett. Utan det är mer mentalt just att ta det här extra jobbet när det gör lite ont med mjölksyra och blodsmak och även kanske ta hand om din kropp lite mer proffsigt efter träningar och även naturligt kost och sånt. Jag tror att det är mer sådana där mentalitetsfrågor att ja, det är jätteviktigt att jag presterar, att sätta den pressen på spelaren. Det är viktigt att jag presterar. Jag menar, du får ersättning av Västerås SK fotboll. Jag menar, så att självklart ska vi ha krav på det. Det tror jag många som kanske har blivit... Det har varit okej att vara ett mittenlag eller även nu har de klarat sig kvar sista matchen 2 sista år. Jag menar, det är inte okej. Vi vill högre upp. Det är nu ambitionerna börjar. Spelarna ska ha de ambitionerna också. Annars, i slutändan så kommer det inte vara någon nytta till oss, till klubben, om de inte har de här ambitionerna och målsättningarna.
Mm. Vilka nycklar, det kanske är för tidigt att säga, men vilka nycklar kommer det bli för VSK fotboll under säsongen?
Oj, vad tidigt det var. Fotbollsmässigt så är det ju naturligtvis att anfallsmässigt tycker jag redan nu har jag sett bra form och bra spel just gå framåt. Vi har fart framåt när vi verkligen går. Jag menar, naturligtvis att fortsätta med det, att vara giftig i omställningsspelet. Jag menar, fotboll idag handlar ju väldigt mycket om omställningsspel. Man ska inte snöa sig, eller man ska inte bli blind och tro på allt när det gäller bollinnehav, utan egentligen vad man gör med sitt bollinnehav. Och just nu tränar vi väldigt mycket på att försöka få spelarna rättvända i anfallsriktning snabbare. Utan det har varit mycket det här att jag håller i bollen för att publiken tycker det är jättetrevligt att se oss hålla i bollen. Och det är jättetrevligt, men det händer ju ingenting. Kom igen nu för fan. Det måste gå lite snabbare när man väl framåt. Kan du inte vända upp så vänder du inte upp. Jag menar, i slutändan, man kan ge spelare alla verktyg i världen och säga att de ska göra si och så. Men det är fortfarande individen som tar besluten ute på planen. Och det är beslutsfattning som egentligen kommer bestämma hur långt du går i din karriär. Och tar du de rätta besluten, plus naturligtvis att du är talang och att du arbetar väldigt hårt, och då kommer du långt. Men tar man fel beslut, oavsett om man har supertalang, nej, då tar du inte sista steget.
Du sa att du kommer till Västerås Sportklubben ditt papper.
Mm.
Och om du kollar, den väldigt, också som vanligt väldigt tid på försäsongen när vi gör den här intervjun, så vilka spelare tycker du att, men den där har faktiskt någonting extra, eller som så kanske inte är, man kan säga över längre tid, men den där har någonting.
Det skulle jag aldrig säga offentligt. Du vet, nej, jag har egentligen gjort en pakt med spelarna att inom fyra vägar i omklädningsrummet så kommer jag att kritisera dem individuellt, vara förbannad på dem. Men offentligt kommer jag aldrig kritisera en individ. Däremot naturligtvis kan jag kritisera laget om vi gör en mindre bra insats. Jag kommer kritisera mig själv om vi gör en mindre bra insats. Men det finns definitivt spelare i klubben som jag tycker bör spela högre upp i seriesystemet, om vi säger så. Det finns definitivt redan nu en 5-6 som jag tycker är väldigt duktiga fotbollsspelare. Och som jag hoppas kunna krama ut några extra procent ur, och som jag kanske har förhoppning att förhoppningsvis spelar vi högre upp i systemet, men ser jag dem nästa säsong någon annanstans högre upp, så då har jag lyckats. Men jag vill ju naturligtvis att de ska göra det med Västerås SK. Men det finns bra fotbollsspelare, det är inget uttalande. Jag kommer inte nämna några namn individuellt. För jag tycker det är fel att göra det. Det är möjligt att jag kommer vara euforisk efter någon vinstmatch under tävlingssäsongen när jag verkligen utnämner någon individuell spelare att han har gjort en fantastisk insats. Men det finns bra fotbollsspelare här, det är ingen snack om. Det gör det. Det är klart att truppen, så heter det. Truppen är ju lite tunn. Om vi ska vara riktigt ärliga. Och är ju inte så konstigt på division 1-nivå. Något ojämn då och då. Men som tur är det många som har varit lite små, haft småskavankar, varit skadade, har nu kommit tillbaka in i spel också. Vilket gör det lättare för mig att få en bild av alla spelare i truppen. Och vilket är ju jättenyttigt och bra för mig. Så jag menar, just nu så har vi ju spelare på varje position mer eller mindre. Vilket är bra. Men det är klart att jag menar, frågar mig under säsongen när man fått en bättre bild. Jag menar, alla tränare och sportchefer och managers, jag menar, kommer alltid säga att ja, jo, det är klart jag vill ha en 2-3 spelare som gör oss ännu bättre. Men jag menar, så säger ju José Mourinho och en annan klubb. Så säger säkert Pellegrini och Guardiola också. Så jag menar, det är ju ett lyxproblem. Så att, jag menar, vi ska utveckla dem vi har. Och lyckas vi med det så tror jag vi kan ha en bra säsong.
Du, Olof Mellberg, han har ju tagit över tränarjobbet i Brommapojkarna. Ni kommer mötas under vintern. Hur är din relation med honom?
Ja, nej, den är bra. Vad ska jag säga? Det är inte så att vi träffas varje dag direkt. Jag menar, Olof har ju en fantastisk karriär och jag menar, otroligt duktig försvarsspelare. Och jag har ju träffat på honom då. Jag slutade ju betydligt tidigare än vad Olof gjorde. Och är ju åtminstone 7 7 år äldre än Olof. Så att, jag menar, det är jättekul ändå att sätta på spelare som han har umgåtts med och man har spelat med. Och, jag menar, jag önskar han har lycka. Jag menar, det är han kommer väl till ett lag som blir favoriter i den där serien i och med att de har spelat betydligt högre upp. Och har väl en kanske mera vana att ha en del spelare som har spelat högre upp än våra spelare. Men jag menar, det är ingenting vi fokuserar på. Och jag och Olof, jag menar, inte så att vi kommer möta varandra på planen. Och det är klart att vi naturligtvis, när vi möts taktiskt sett, hoppas vi naturligtvis drar det längsta strået. Men det där är så. Jag tycker det bara är roligt i och för sig att det är gamla spelare som tar över lag och som satsar på att bli tränare och göra någonting. Så att jag menar, jag ser bara positivt. Men vi har Pascal Simpson i Vasalund också, som jag spelar med väldigt många år i AIK, och vi är jämngamla ju, så att jag menar, det blir jättetrevligt det också.
Vi har fått in några korta lyssnarfrågor.
Ja, vi brukar ju ha det varje program. Så att, har du under framför dig?
Ja, Johan Lindahl, vilken Celtic-spelare skulle du helst se i VSK?
Ja, dagens Celtic eller de spelare jag spelat med?
De du spelar med eller tränat?
Ja, det är ju en del i och för sig. Så, jag menar, för mig, en Stiljan Petrov skulle ha varit perfekt i dagens VSK-lag. Just den här box-to-box-mittfälten som kan slå ut sin motståndare också. Inte bara en passningsspel, utan jag menar mer en vält utmana och gå förbi och jag menar, Henrik Larsson var självklart, men jag menar, det är ju en drömspelare för alla manager i hela världen. Chris Sutton var ju en otrolig spelare för mig, men det fanns många som man jobbade med som jag tyckte om också, naturligtvis som assisterande manager. Så jag menar, Scott Brown är ju en liten favorit för mig som vi hade, som var väldigt bra som lagkapten. Jag menar, kan springa i tills alla andra har lagt sig ner och kan vara lite extra fysiskt då, med ändå det extra tillägget att han är en väldigt bra fotbollsspelare och är faktiskt väldigt tekniskt skicklig också. Så att det finns många favoriter naturligtvis att plocka in i när man diskuterar vad man vill ha för slags spelare, men många spelare, men det där är några av namnen jag skulle nämna.
Fått en fråga från Eddie Wennerstrand. Visionen som för övrigt släpptes idag är Allsvenskan 2021. Är du mannen som leder upp laget i Allsvenskan?
Ja, det beror inte på mig i slutändan. Det beror på vad sportråd och styrelse beslutar. Men det är klart, är resultaten positiva så finns det väl goda möjligheter. Jag menar, mitt kontrakt just nu är 2+2, vilket innebär naturligtvis jag jobbar här 2 år och sen är det option för både klubben och för mig att förlänga det. Men jag menar, jag har ingen annan inställning att jobba för än att jobba för Västerås SK just nu och att göra ett jäkla bra arbete och vara med på den här resan. Jag menar, det är det som tryggar mig och se en riktigt kul, positiv utveckling. Så att, ja, det där är ju... Är vi där 2021 så kanske det är ett år för sent på styrelsen, man vet.
Ja, du är ju här i 2 år och så tar du 2 år till och så går det upp och så, nej, men du får lämna Johan.
Precis, man vet aldrig. Fotbollen är besynlig, det vet du det.
Fråga här från Patrik Sjögren, Sportbladet. Han vill nog ha namn på de här intresserade klubbar som inte blev av nu innan du tog VSK.
Det skulle jag aldrig säga.
Men är det bara klubbar i Sverige eller är det klubbar utomlands också?
Nej, nu när jag kom hem så var det bara Sverige, ja. Det var bara Sverige. Jag hade som jag sökte ju inte aktivt, så att det var ingenting utomlands i nu, inte alls. Och det är klart att, jag menar, det var ju ett AB för mig att jag har inte gått den sista instansen, pro då, som jag nu ska ansöka om och gå i Sverige. Så att det har varit svårt för mig och mer eller mindre omöjligt att ta ett utländskt lag i nu när jag kom hem, utan för jag hade inte de kvalifikationerna när det gäller de här badgesen som man måste ha.
I en intervju med TV4 för någon vecka sedan så sa du lite skämtsamt att du är större i Skottland än här hemma i Sverige. Känns det så?
Ja, jo, men så har det väl alltid känns på sätt och vis, men det kan ju bero på naturligtvis att lever man i Glasgow så lever man ju mera i, jag menar, det är ju två lag och två gigantiska lag, så att jag menar, det ena halvan älskar den och andra halvan tycker inte om en typ. Jag menar, det är klart att inte jag hade samma, var i samma, kan man säga, område som Henrik Larsson som är gud där, eller som Neil Lennon då som är Mr. Celtic personifierat. Men nog var jag väldigt uppskattad där för allt jag gjorde, både som spelare och även som assisterande manager. Så att jag menar, det har väl känts ibland kanske, men samtidigt bryr jag mig inte om det. Men jag skiter fullständigt i det, om folk känner igen eller inte. Det är inget som egentligen triggar mig. Jag är ganska glad att hålla munnen och uppmärksamheten på så sätt. Men i det här jobbet så är det bara trevligt att vara i fronten och ha yttersta ansvaret. Och med det innebär ju naturligtvis att man ska göra ganska mycket intervjuer och så vidare.
Mm. En till fråga från Johan Lindahl här. Hur mycket har du hunnit se av Västerås? Hittar du till Bågebacken?
Nej.
Vet du vad Bågebacken är?
Nej, jag har ingen aning. Alltså, nu har ni glömt bort. Folk tror att man jobbat, åker till träningen och sen jobbar. Det här är ju en 12-timmars dagar som man är här. Så att, nej, jag har inte, samtidigt som jag bor i Stockholm i nuläget. Men det, naturligtvis kommer det vara dagar när jag är tvungen att ligga över. För att jag måste gå upp tidigt och arbeta även med marknadssidan och så vidare. Så att... jag kommer nog se lite mer av Västerås vad det lider. Just nu har det varit så fullt fokus på att egentligen lära känna laget så intimt som möjligt och lära känna hur de fungerar på planen. Jag menar, man måste börja någonstans. Vi har jättemycket att göra här i Västerås SK fotboll och men det är fortfarande det enklaste att börja med A-laget. Jag menar, det är ändå det jag är framförallt ansvarig just nu, även om jag är ansvarig med en massa andra saker också som manager, så måste jag börja med fotbollslaget innan vi tar tag i saker tillsammans med sportrådet. Mm. Bågebacken ska komma ihåg.
Mm. Det är alltså en backe där Lennart Liston Söderberg brukade träna laget förut. Mm-hmm. Springa upp och ner.
Ja, jo, men det är inte fel, även om kanske utvecklingen har gått fram när det gäller, nej, men när det gäller fysiologiska och man kanske undviker att göra för mycket utan boll, så ibland måste man väcka spelarna också och, det menar, mycket av fotbollen handlar ju om att löpa även utan boll och ja, de fick springa idag på träningen så att, efteråt så att, det används fortfarande då, men ingen bågebacken den här gången, jag ska leta upp den.
Får chockera spelarna att vi ska ut och löpa en runda så råkar vi hamna där borta.
Mm. Ja, det vore något, jag ska ta reda på var den ligger. Mm.
Men det var väl egentligen allt vi hade att bjuda på idag. Och då alltså lyssna på VSK-podden Extra. En timme bara om Västerås Sportklubb. Och vill du lyssna på programmet igen så kan du lyssna på det igen i din podcast-app helt enkelt. Sök då efter VSK-podden. Den vanliga podden kommer som sagt tillbaka på måndag. Alltså den första måndagen varje månad. Och då blir det egentligen ett rent bandavsnitt. Då är vi mitt uppe i semifinalserien här mot Sandvikens AIK. Spännande. Första matchen på torsdag.
Mm. Jag är välkomna där. Då. Jag är där.
Och vi vill tacka vår gäst Johan Mjällby för att du var här idag.
Ja, det var så lite så. Det var kul att prata lite skit. och mycket sanning. Mina tankar, det var mina tankar som ni frågade om. Ni fick dem.
Och vi andra två som pratade idag, det är jag, Ted Nilsson.
Och jag, Dan Kiwi Persson.
Och vi tackar för den här gången.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Hej.
Hej.